Vad ser du bro? Bit för bit du växer och jag ser dig bli så stor. Allt som du har i det är jag kär. Så välkommen hit, exakt som du är.
Hej och välkomna till podden Tonårstiden, hur svårt kan det vara? Idag är jag Jessica som träffar Josefin Seinelid och Annika Borg från Länsstyrelsen i Örebro län för att prata om det här med lustgas. Och det är någonting som vi har hört ganska mycket om nu på sista tiden, att det har ökat. Och jag senast på senaste föräldramötet i mina barnsklass pratade om just det här. Så välkomna hit.
Tack.
Presentera er själva och berätta lite vad ni gör.
Ja, jag heter Josefin Seinelid då. Jag jobbar på Länsstyrelsen i Örebro län som länssamordnare inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Så jag jobbar mycket med förebyggande arbete och ja, stötta kommuner och sådär i de här frågorna.
Och jag heter Annika Borg och jobbar också på Länsstyrelsen i Örebro och har ett nationellt samordningsansvar i år för ett informationsuppdrag om riskerna med att berusa sig på lustgas.
Och du säger berusa sig på lustgas.
Mm.
Och det var lite min fråga också. Varför använder ungdomar lustgas och varför har det blivit en sån ökning?
Ja, om du tar man lustgas så påverkar det. Alltså du kan få känna lite fnittrig, avslappnad och det är väl kanske det man använder det för, men egentligen är ju lustgas används inom förlossningsvården till exempel för smärtlindring och även inom livsmedel för så här gräddsifoner om man vill vispa grädde.
Mm.
Men precis som du säger, sen har det blivit vanligare med att berusa sig på lustgas och det har väl säkert olika anledningar, men framförallt så har det blivit lättare att få tag på lustgas. Till exempel på nätet, man säger att det är en partydrog, marknadsföring så. Det är väl också att det är lättillgängligt så.
För det finns inga åldersgränser eller så när det gäller att beställa lustgas?
Nej, det finns inte det. Utan man tittar på att det ska regleras, för det behövs en reglering. Men än så länge så är det oreglerat.
Jag tänker också att det är samhället så blir det lite att det kommer saker och går. Att det kan vara lite, hur ska man säga, inte trend eller så. Liksom, att det, om några år kanske det här är helt borta. Liksom, att det kan vara lite så. Mm. Att det kommer och går. Och att det är något som känns nytt här och nu. Liksom, och att det pratas om det. Och då tror man också att det är många som provar det här. Och, sådär.
Mm. Och tittar vi på alltså Örebro kommun. Man har ju frågat elever i årskurs 7 och 9 och 2 på gymnasiet. Och det är ju inte alltså det är ganska få egentligen som använder lustgas. Så det tror jag också man ska ha med sig. Att även om det är på vissa platser i Sverige kanske mer vanligt. Så är det inte så att det är jättemånga, enligt de undersökningar vi har sett i alla fall i Örebro kommun, som använder. Utan här, vi ligger under rikssnittet.
Mm.
Mm, och det är också väldigt viktigt att säga när man har med de här frågorna att göra att det är väldigt viktigt att inte ha det majoritetsmissförståndet som man säger. Att man kan tro att det är alla som gör det för man pratar som att det är så. Fast gruppen kan vara som vi ser här. Hur många procent var det vi såg? Vi kollade på det här om dagen.
Ja.
Jag tror det var 5%.
Ja, alltså i Örebro kommun så är det ju 4-5% i årskurs 9 och 7-8% i gymnasiet årskurs 2.
Precis, och då är det också väldigt viktigt att inte göra det som att det här gör alla och att man känner, har man inte provat det här så är det någonting man helt plötsligt vill göra för att oj, är det bara jag som inte har provat, utan väldigt viktigt att prata om att det är fortfarande en ganska liten grupp som har gjort det här och att det är fortfarande majoriteten, de flesta som inte har provat.
Mm.
Men att man också pratar om såklart riskerna med det och att man vill helst att ingen ska prova. Så det är det som också är vårat liksom, uppdrag känner jag.
Vilka åldrar är det vanligaste man provar då?
Vi vet ju inte exakt, men Giftinformationscentralen är ju en myndighet som får in samtal både från privatpersoner och från hälso- och sjukvården när det har kommit in, när man har kommit in till akuta skador liksom.
Mm.
Och de ser att det är unga vuxna Vi pratar om folk runt 20-årsåldern, även uppåt. Det finns såklart neråt också, men det är inte jätteunga personer om man säger, utan lite högre upp ändå i åldern. Så. Mm.
Sen har man också sett att det är lite av ett storstadsproblem. Att mycket exempel i Stockholm har ju varit mycket i centrala Stockholm och sådär kanske. Och att när man tittar i undersökningen att det är mer stora centralorter än så här landsbygd och sådär har man ju också sett ju.
Ja, och då kan man också skilja på den, alltså hur man, var köper du? Om vi säger, det finns ju de som står och säljer, men om vi pratar Stockholm till exempel, så kan man ju stå och sälja ballonger utanför krogar eller på offentliga platser. Och besöker du en mindre kommun så kanske det inte finns så stor lönsamhet i att stå och sälja här ute på gatan. Så där tror jag också det skiljer sig på var man köper och hur man använder lustgasen.
Mm. Men när man säger här i Örebro som ungdomar, då är det på nätet man beställer. Det är väl, vad är det man beställer? Hur ska man som förälder upptäcka?
Ja, du kan ju antingen köpa dem i små silverpatroner.
Mm.
Och då räcker det till att man fyller liksom en ballong och sen inhalerar du det med ballongen. Eller så tar du det direkt ifrån en tub eller en sån patron. Om man beställer via nätet, tänker som förälder, har lite koll på vad är det som kommer hem i brevlådan. Är det, om man misstänker att man står det, att det är från något lustgasföretag eller så är det klart att man bara var lite observant. För men vad beställer man hem? Vad kommer hem i brevlådan?
Hur dyrt är det då med de här?
Gud, det har inte jag i huvudet. Nej. Faktiskt. Vad det kostar. Men
du tänkte också man som förälder ser att men det går åt. Det är lite pengar eller är det dyra saker man beställer?
Så använder du någon gång så blir det ju inte särskilt dyrt då. Vad som nu är dyrt. Men om man tittar på problematiken med skador. Det är när man börjar använda det väldigt, väldigt ofta. Mm. Och du använder mycket. Och då blir det ju dyrt.
Mm.
Så.
Mm.
Och då är det snarare kanske tuber man använder. Om du liksom, det finns ju större tuber också som man kan köpa olika storlekar.
Mm.
Så allt från små patroner till stora tuber som man kan fylla då, till exempel ballonger eller gräddsifon.
Vad är riskerna med lustgas då?
Om man använder lustgasen i enstaka tillfälle, så det som händer när du inandas den här gasen är ju att du kan få brist på syre.
Mm.
Och det skulle då kunna leda till att du svimmar. Sen är gasen minus 100 grader. Så har du otur kan du också få en köldskada i munnen eller i strupen och så. Där man ser egentligen på längre sikt de allvarligare skadorna. Där man kan få problem med nervsystemet. Du kanske börjar känna att det domnar, fingrar, ben. Du kan få svårt att resa dig upp. Kissa på dig, känner liksom inte. Sen är det också kopplat till ångest. Depressioner, det finns också fall med man har fått blodproppar till exempel.
Mm.
Men då pratar vi om en långvarig liksom, frekvent användning. Det är då man kan se de här allvarligare skadorna.
Jag tänker också om man jämför med andra droger. Jag läste någonstans att det är beroendeframkallande med den här lustgasen också.
Alltså inte,
så att man kan använda den och liksom bli beroende av den så att man.
Det finns inte studier som visar att alltså själva lustgasen som ämne är beroendeframkallande.
Nej,
däremot om du, precis, om du använder och du upplever att det här är liksom skönt, då kanske du fortsätter att använda och då blir du mer beroende av själva känslan när du gör det än att det är själva ämnet lustgas som du blir beroende av.
Mm.
Och det finns ju sådana exempel där man har, du har suttit i din soffa och inhalerat tuber efter tuber. Du behöver hjälp men du kan inte ta dig därifrån. Dina händer, du kan inte nå din telefon, benen rör sig inte liksom.
Mm.
Sådana fallbeskrivningar finns det för de som har blivit fast i det.
Men då är det under en längre tid som det påverkar kroppen?
Ja, det är där man ser de allvarliga riskerna. Och är det så att man har fått skador, då kan det vara bra att känna till att det som man ska göra då är att sluta. Det är den viktigaste åtgärden, att sluta använda om man får skada. Sen är det klart att du använder någon gång så där att, ja, skulle du svimma så då får du ju, då börjar du ju andas igen, så då syresätter du i kroppen, men man kan ju, klart man kan ramla illa liksom, men det är ju de här långvariga berusningen som man ser som är stora allvarliga riskerna liksom.
Men hur allvarligt är det liksom, jag tänker det här på kort sikt, för du pratar om det på längre sikt när man använder det mycket, men när man använder det någon gång, hur farligt är det då? Kan man, du säger man kan svimma och det kan ju vara en fara i sig att man ramlar och gör illa sig, men
det går inte att säga när det blir för mycket. Och det är också från person till person, det är väldigt individuellt. Så det är svårt att säga, men det är klart, ju mer du använder, desto större är riskerna.
Då ska man ju vara uppmärksam som förälder på då? Du sa de här små tuberna eller vad som...
Ja, men antingen om man hittar upp patroner tillsammans med ballonger, ja, men då är man ganska säker, man är ganska säker på att ja, den här personen har använt lustgas. För du kan ju inte känna på, det luktar ju ingenting, eller ruset håller i sig 1 till 2 minuter. Så det är ju inte heller så att barnet kommer hem och ja, men man märker på det, utan då har det ju gått ur kroppen. Ja. För att jag tänker liksom, ja, men var uppmärksam, man skulle hitta patroner eller ballonger. Sen är det som allting att finnas där som förälder, att vara intresserad, ställa frågor.
Precis. Och jag tänker också vara kanske lite påläst och då på säkra källor såklart, eftersom det finns mycket information där ute som föräldrar att ta liksom, att ta tillvara på liksom. Och sen tänker jag även att ofta hänger ju riskbeteenden ihop med varandra, att provar man lustgas så kan, är det ofta också så att du provar andra grejer, alltså alkohol, narkotika, doping och tobak, alltså så att det hänger ihop, att man som förälder behöver vara uppmärksam på liksom, lite mer riskbeteende till sig mer.
Men det är väl också som du säger att det är inte helt ovanligt att har du använt lustgas så ser du också att då använder man också andra typer av preparat. Så det är mer liksom riskbeteenden i sig, att vara uppmärksam, att finnas där som förälder, prata med ditt barn. För det kan ju spilla över på andra saker än bara användningen av lustgas. Det kanske är det som är det stora problemet. Även om det såklart är bra att avstå. Men...
Precis.
Jag tänker många barns uppfattning är ju att lustgas inte är något farligt, utan att det är liksom...
Ja, men precis. Nej, men jag tänker ju att som förälder är det viktigt där att tänka att det är ett riskbeteende i sig att man provar liksom nya saker. Jag tänker forskningen kanske inte kommit så långt här heller. Annika, du pratade lite om att det finns inom förlossningsvården och sådär. Det är det som också är lite att man tror att det är ingen fara för vården använder det. Men då är den ju också utspädd och det är ganska viktigt att tänka på så. Att lustgasen kanske inte togs fram för att man skulle använda på det här sättet riktigt. Som en partydrog liksom. Så.
Och det som är, det säljs ju som sagt på nätet. Det är lätt att få tag på. Och man kan köpa ibland ute på gatan. Och det är inte helt ovanligt heller att de som säljer de här typerna av produkter. Även kanske säljer annat. Och det kan finnas kriminell verksamhet som ligger bakom. Och det tänker jag att man kanske behöver vara medveten om.
Och att man också som förälder då ändå är uppmärksam på ens barns alltså umgänge, vad man gör på fritiden och sådär. Och för att vara det behöver man ju också en liksom, bra relation mellan varandra. Att man har ett förtroende mellan ungdomen och barnet och att man har en öppen relation där man kan prata om saker och sådär. Och det som man ofta säger i en föräldrar-barnrelation är ju att det, är så här, det behövs både ramar och kramar. Jag tycker att det är ganska bra ord för det sammanfattar verkligen att så här, som förälder behöver finnas där och visa kärlek och ha det här öppna samtalsklimatet och inte ha så här förhörsdialog eller så där, utan mer av intresse ställa frågor. Vad gör du på fritiden? Hur är det och sådär. För har man den här liksom varma relationen mellan varandra så är det också mycket lättare att prata om sådana här grejer. Så när man kanske hör i media om att så här, nu är lustgas på tapeten liksom bland ungdomar exempel. Då vet man hur man ska kunna närma sig sin ungdom och prata om det här ämnet. Och ge ett stöd också. Och kunna säga också som förälder. att det finns vissa ramar, att jag förväntar mig att du inte ska prova det här. Och då kommer det här med ramarna, alltså gränssättningen, att det är också viktigt att visa på vad man har för förväntningar på sin ungdom. Att så här, jag som din förälder så tänker jag att jag förutsäger att du inte ska prova det här. Är det något du liksom funderar på eller så där, så kom liksom till mig så kan vi ha en dialog. Och oavsett vad som händer så finns jag här också, att man vågar. Har man liksom gjort något misstag någon gång eller sådär, så har man ändå möjlighet att komma till sin förälder för att ha stöd. Eller sådär, prata med den om det nu har hänt något också. Så att jag tänker kärlek och liksom gränssättning. Och när man pratar alkohol, narkotika och tobak och så, så säger man liksom att man kan se att forskning säger liksom, har föräldrar ett restriktivt syn till det här. Och inte bara ha den restriktiva synet till de här sakerna, utan också kommunicera den till sin ungdom. Så är det också så att barnet i mycket mindre utsträckning provar det här. Barnet vet liksom vad som gäller där. Då är det lättare för barn att hantera lite så här. Och att föräldrar gör ju det här för att man bryr sig också. Och det kan vara jobbigt att ha regler och så där hemma. Men det är också någonting som man inner sig in är ganska tacksam för som barn. Att man känner att så här, man är liksom behovd och att någon bryr sig om en och sådär. Och det är någonting som man innerst inne är ganska tacksam för, tror jag. Och kanske inte minst sen när man har blivit vuxen, att man kan se tillbaka på det. Att såhär, oj men ja, mina föräldrar gjorde så här för att de faktiskt brydde sig om mig. Och sådär, att man kan förstå det där ännu mer sen, tror jag. När det har landat lite.
Ja, men det jag tror är jätteviktigt. Och just att du vet med dig att hemifrån att det här är inte okej. Och hamnar man då i en situation där man ska välja mellan det ena eller andra, så är det också, men jag avstår för att det, jag vet att det inte är okej för mig.
Nej, precis.
Så där nyhet är ju jätteviktigt.
Och där tänker jag också att man som förälder kan hjälpa sina barn och säga att ja, men mina föräldrar kommer bli skitare om jag gör det. Eller mina föräldrar som har sagt att jag inte får det här, så att jag kan inte göra det. För då kommer de bli, man kan liksom skylla lite på det.
Precis.
För ibland så kan ju en del ungdomar veta att det här är inte okej, eller det här känns inte bra, men det är ju svårt att säga nej, för man är en del i ett sammanhang och man vill vara med.
Exakt, och det kan ju hamna, man kan hamna i ett grupptryck att det är svårt att stå emot och sådär, men har man tänkt redan innan att säga nej men jag vill inte, eller att man, man vill inte göra sin förälder besviken, så då kanske man har liksom ändå tänkt lite steg längre och våga stå emot och ha argument för sig själv som säger att man inte vill och sådär. Absolut. Sen tänker jag att sådär, umgås man mycket med sitt barn och man har den här liksom goda förhållandet till varandra, och då är det kanske också lättare att prata om sådana här känsliga frågor med sin förälder. Så att det också att man kan få mycket tillbaka då om man har byggt det här liksom samspelet tillsammans också. Så det tänker jag, och att det vet jag också att forskning säger att barn vill ju umgås med sina föräldrar och hitta på saker och ha tid tillsammans. Och då behöver det inte vara några stora grejer vi pratar. Det kan liksom vara att umgås, ta en promenad, spela något spel, ja, liksom se på någon serie ihop. Vad som helst, att man har det här, att man umgås. Och då är det också lättare att närma sig varandra. Investera i det är ju ett tips också.
Jag tänker det där som du säger, att det är extra viktigt kanske i den här åldern när man testar på olika saker under tonåren. Att liksom hitta den där stunden när man kanske tittar på film tillsammans. Eller de där tillfällena som kanske inte är lika ofta.
Precis.
Under den
perioden. Exakt. För det är ju en svårare tid, upplever många föräldrar i tonårstiden. Att, alltså känslan kan ju vara att man glider lite isär. Att så här, barnet börjar liksom umgås med sina kompisar, man blir mer, ja, man börjar frigöra sig helt enkelt. Det är ganska naturligt också att man ska göra det så. Så att det, föräldrar upplever ju ofta att det är en ännu svårare tid. Och att man kanske behöver egentligen som mest stöd i tonårstiden som förälder. Så att det är också viktigt då att man, det är aldrig heller för sent att laga den där samspelet emellan varandra och relationen. Som förälder är det aldrig för sent, utan det handlar bara om att kanske börja då att hitta andra sätt att umgås på eller ha dialogen eller sådär. Och verkligen, ja, att man känner, för att barnet själv tycker att föräldern är lika viktig under tonårstiden. Alltså man är ju lika viktig fast man kanske som förälder inte känner det.
Nej.
Helt plötsligt. Så det är lite intressant det där, hur det är. Ja.
Nej, precis. De kanske inte visar det. Att de tycker att det är liksom skönt att någon säger nej och sätter gränser precis när de är på väg ut. Men sen kanske i efterhand när de står där att det faktiskt är ganska skönt.
Mm.
Men som förälder kan det ju ibland vara ganska otacksamt att ha tonåringar.
Ja. Man behövs ju inte på samma sätt som när de var fem. Men det är ändå fint att liksom höra, som du säger, att man är fortfarande jätteviktig.
Mm.
Och har ju, men man har så mycket att bidra liksom, i den här
relationen. Och då visar det på andra sätt.
Precis, ja. Verkligen. Och att jag gillar den här känslan av att man... Det är aldrig för sent, för jag tänker att man inte tänker så här, men nu gjorde jag fel den där gången eller så här, utan att man kan liksom alltid få tillbaka den där relationen eller stärka den. Och jag tänker att det är väldigt viktigt, för att man kan bli väldigt som förälder att man hamnar i att så här, nu och alla andra, eller så här, att man kanske känner att det är svårt för en själv, men ja, men att man är, alla är inte perfekta jämte som föräldrar, och att det är också en del av föräldraskapet att lära sig också om grejer. Så att det är svårt att ta dialogen kanske första gången, så kan man låta det smälta in och gå tillbaka och ta upp det igen och så vidare. Om det nu kanske var fel tillfälle när man ens stod den första gången kanske. Mm. Att det är så här, man kan alltid tänka om och så här, ja, jag tänker att det är viktigt.
Mm. Det tänker jag också. Och välja kanske rätt tillfälle att prata om det. Kanske ta lite i taget. Man kanske inte ska ha en lång föreläsning om,
nej,
i det här fallet då, lustgas.
Precis.
Liksom i de här samtalen prata om det lite, lite då och då. Att det kommer upp.
Verkligen. Och även ha en så här ömsesidig dialog. Lite också lyssna in och inte bara... Jag tänker att det är viktigt att man inte dömer barnet heller. Och så där. Om man skulle berätta något som ens förälder kanske... Ja, inte är beredd på, så att man inte försöker ändå en inlyssnande så här, roll och så.
Var lite nyfiken.
Ja, nyfiken, precis. Tror att det är viktigt så, här, så att det inte blir så där.
Man får reda på ganska mycket då kanske, om man blir liksom, ja, men går i försvar eller börjar att predika om risker. Och utan var nyfiken på vad har ditt barn för upplevelser att berätta och... Sen är det jättebra att själva påläst, liksom, en användare på ett smart sätt.
Mm. Och sen om man inte har hunnit bli påläst i saker, så kan man ju säga liksom att men det här är jag nyfiken på som förälder. Jag skulle vilja sätta mig in mer i det här. Och ja, att jag måste nog liksom veta lite vart jag står i det här. Eller sådär.
Mm.
Men överlag så är det ju verkligen att föräldrar har mycket att vinna i att ha ändå det här... restriktiva synen. Alltså, jag har ändå förväntningar på dig att du inte ska prova och sådär. Och ja, att visa liksom att men jag vill kanske att du ska vara hemma en viss tid och sådär. Och allt sånt där är egentligen lättare att ha om du också har en dialog med andra föräldrar. Om man vet så här, vem ens barn umgås med på fritiden, så kan man också prata ihop sig om sådana där grejer. Så blir det liksom ännu lättare för barnen också, eller ungdomen själv, att så här förhålla sig också när man vet att det är flera som har samma tid när man ska vara hemma eller sådär.
Mm.
Att det är också ännu enklare då.
Och då tänker jag tillbaka på det vi sa i början om lustgas. Om det skulle vara så att alla använder det, skulle man få höra det, så kan man nog slå hål på det ganska snabbt. För så är det verkligen inte.
Nej.
Mm. Det är ganska få procent i Örebro kommun som säger att de har berusat sig någon på lustgas.
Mm.
Sen tänker jag också att man kanske... det här med gränssättning, det får ju också vara till en viss gräns. Alltså man ska ju som förälder... ha tydliga regler och sådär, men man får ju inte ha någon typ av övervakningssystem med barnet, eller man måste också tro till sitt barn och inte liksom snoka eller sådär. Alltså jag tänker att det är väldigt viktigt att man ändå har den där tilltron till sitt barn, men att de här reglerna ändå är bra att ha. Och att när man tittar i studier, så när det gäller exempelvis alkohol, så säger 9 av 10 barn att, eller ungdomar, att det är bra att föräldern pratar med sitt barn om alkohol.
Mm.
Och att man vill det, att föräldern, man vill att föräldern ska göra det. Det tror jag ibland man som förälder kan glömma bort. Så här.
Mm.
Man inte tror att så här, barnen vill att man ska ta upp sådana där grejer. Så att det vill man. Och sen är det också så att man har sett att när man frågar föräldrar, så säger de att de upplever sig vara väldigt restriktiva. Men när man frågar ungdomarna, så upplever de inte att föräldrarna är så restriktiva som föräldrarna säger att de är. Så att jag tänker att det är extra viktigt att som förälder och ungdom har de där gränserna. Och att man kanske inte låter som att man är så sträng som så eftersom ungdomar inte upplever det.
Man själv tror att
det är. Exakt, precis. Jag tänker att det där är lite intressant faktiskt.
Mm. Ja, men jätteviktigt, tänker jag. just den relationen också, att kunna prata med och bemöta också och prata om det dyker upp saker som, och att ungdomen vågar berätta om det händer någonting.
Precis. Jag tänker att syftet är ju att föräldern ändå ibland kanske känner oro över en viss sak eller att man är rädd om sitt barn såklart. Och då är det ju välvilja, men då är ju tipset ändå att man gör det på ett bra sätt och så.
Ja, och jag tänkte som du sa där Annika, att liksom vara lite nyfiken och ställa lite frågor och kanske inte ha en liksom prata på, utan lyssna också är ju, jag tror jag är svårt för många föräldrar, för man vill liksom, jag måste ju berätta för mitt barn det här, lära mitt barn.
Precis.
Man tror man vet bäst.
Ja, och då kanske man missar det att lyssna.
Ja, precis. Väldigt viktigt. Ja. Ja, absolut.
Och jättesvårt.
Ja, absolut. Det är som att man alltid har en andra chans. Jag tänker att det är alltid viktigt att tänka på en gång. Och det kan bli känslan att det blir fel. Men så har man alltid en andra chans som förälder, tänker
jag. Ja, och det pratar vi jättemycket om i våra föräldrakurser här på föräldrastöd. Att det här med tajming. Att liksom, när är det tillfälle? När lyssnar man? När slutar de lyssna? För man inte sitter och pratar i allting vad de lyssnar. Liksom i första 5 minuter.
Som när de blir sur på tonen. Men lyssnar du?
Ja.
Som det skulle hjälpa.
Var lite lyhörd liksom för när de är mottagliga för att prata.
Det är bra.
Men om man förälder vill ha lite mer information och liksom ha lite mer argument kring det här med lustgas, var kommer man där?
Precis. Det finns ju väldigt mycket underlag och forskning kring andra substanser då som hänger ihop med det här, tänker jag. Tänker att det är ju att prata om riskbeteenden överlag, alltså alkohol och tobak och narkotika och så. Så att jag tänker att Full koll är en sån här bra föräldrasida. Fullkoll.nu heter den. Mm. Det är en sida som länsstyrelserna i Sverige faktiskt har tagit fram då, som är väldigt nyframtagen, och där kan man gå in och läsa om det. Finns det bland annat information om lustgas, men fokus är egentligen alkohol och narkotika mycket på den sidan, och där kan man få tips och stöd som förälder hur man ska prata med sitt barn och ungdom och så. Så att där.
Men det är ju bra, och har man mer liksom funderingar kring ja, men lustgas, vad händer i kroppen eller jag är orolig, då kan man ringa till Giftinformationscentralen. De är jätteduktiga på att svara på sådana frågor. Så då kan man vända sig dit, och nu håller vi även på att ta fram just föräldrafoldrar om lustgas, så de kommer också ligga på Giftinformationscentralen.
Sen tänker jag dragsmart.se är en sån där också säker källa, säger man, till att veta mer om alkohol och andra droger. Och det är ju CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, som har den sidan. Och där vet man att det är liksom säker information, det som står där. Och där kan man läsa om olika preparat och sådär. Och tips till stöd och sådär också, såklart. Så att den kan man ju slå ett slag för. Sen finns tonårspalören. Är ett material som ofta skickas ut till tonårsföräldrar nationellt då, i brevlådan. Men det går att läsa digitalt, finns på olika språk också. Och tonårspalören är också ett sånt där med massa tips på hur du som förälder kan ha dialog med din ungdom. Och det här med vilka gränser du kan sätta och sådär. Det tänker jag på. Så att det är väl lite där. Så tänker jag också så här. Att som förälder finns det liksom ingen fråga som är för liten eller någon oro som är för liten, utan känner man att man inte vet vad man vill göra med det man funderar på, så att kontakta, jag tänker som kommunen, Örebro kommun har ju väldigt mycket föräldraskapsstöd. Ja, och att man kan ta kontakt via de vägarna som finns, och att oftast är man inte ensam med sin fråga heller. Så att kan man inte lösa det i sin bekantskapskrets eller sådär, så tänker jag att man kan ta professionellt stöd och så.
Ja, precis. Det finns ju mycket hjälp att få. Och vi har ju här hos oss på föräldrastöd, vår föräldratelefon som man kan ringa till.
Det är ju bra.
Bra, men jättetack för att ni ville komma hit och berätta om det här.
Tack för att du fick komma. Jättekul. Verkligen. Du växer och jag ser dig bli så stor. Allt som